Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Då är ni hjärtligt välkomna till podcastversionen av Dilemma. Samma panel som igår kan jag presentera. Det är Henrik Fixius som är mentalist och kroppsspråksexpert, va?
Många konsonanter.
Ja, kroppsspråksexpert och en av de bästa 30 i världen.
Mm. Så är det sagt.
Hur många finns det?
Oj, jag vet. Bra fråga! Mm. 31.
Ja, men då har du slagit någon. Ja. De flesta är amerikaner av någon anledning. Ja. Varför är de så bra på kroppsspråk?
Därför de har kommit på att man kan vara bäst i kroppsspråk. Jag menar, hur många saker kan man vara bäst
i? Jag tror att det är så enkelt.
De kan fakturera för pseudoämnen, är det så?
Nej, jag tror att det är så enkelt som att den organisationen som gör den här utnämningen är förmodligen baserad i USA.
Där ser man. Bredvid kroppsspråksexperten har vi Josefin Crawford, podcaststjärna och programledare här i Mix Megapol i Mixkrysset. Och även i den nya kanalen Svensk Pop.
Precis.
Som bara kör låtar med svenska texter.
Ja, svenska artister, svenska texter och nystartad, nyfödd kan man säga station. Det är lite kul faktiskt.
Måste man ha svenskt pass för
att jobba där?
Nej, måste man inte.
Förkortas det SP?
Inte. Nej, inte det heller.
Okay. Vad säger Tobias Persson till dig? Mer än välkommen. Tack för att jag säger att du är välkommen hit.
där fick jag tänka. Tack tror jag. Välkommen, tack.
Ja. Stand-up-artist är du?
Det är jag.
Och känd från U- och B-reklamen. Och gett ut en bok som heter Sveriges... Den ofrivilliga ordvitsaren.
Precis, jag tänkte förstöpa till Låt en rätte komma in, men det var upptaget.
Vad sa du?
Jag tänkte döpa den till Låt en rätte komma in, men det var upptaget. Så.
Alltså det var det?
Ja. Mm. Mm. Ja, det är
du får förklara för Jossan.
Det är en annan känd bok.
Det var så mycket. Låt en rätte komma in, ja. Sa, och sen stod du och grädde i armhålan samtidigt. Så jag blev så här, vad gör han? Nej, vad händer?
Vad betyder det, kroppsspråkexpert?
Ja. Nej, jag var också helt så här.
Nej, men jag fick
när man säger
jag började tänka på den här filmen Rabbit av David Cronenberg. När de har så här spindelben som kommer ut ur armhålorna. Och så
jag fick en kramp här när jag skulle svara på Anders fråga. Så började jag smeka mig själv. Jag inser
det
nu
tror att... inte jag på. Jag tror det är något djupare än så, Tobias Persson.
Allting kommer från barn.
När man håller sig med ansiktet och säger någonting så är man lite generad. Att man sitter
armhålan, vad betyder
så
det?
Så när du håller dig i armhålan så tycker jag att det du säger stinker. Ingen aning.
Det var
tips.
Mycket bra. Du är nummer 32, tror
jag. Jag ska börja fakturera.
Ja, lika bra. Pengarna ska in.
Kroppsspråk. Men hörni, vi ska göra lite annorlunda idag. Jag tänkte fråga er om dilemma som kommer från er faktiskt. Vad ni har haft för dilemma den här veckan. Mm. Tobias Persson då, vad har du haft för dilemma i veckan?
Ja, det var inte riktigt vecka, men det var, en vecka plus. Jag bor i ett hyreshus. Jag är, skulle jag säga, utan att skryta, den enda som plockar upp när det ligger saker i trappen. Mm. Om sopdörren eller soprikasset är öppet och det stinker så stänger jag det. Jag lägger mattan till rätta där nere för tanterna inte ska välta med sina rullatorer.
Mm. Men, bor du på så här ålderdomshem?
Ja, tyst nu. Det är jag faktiskt det. Och jag är den roligaste killen där.
Har du sett den här lite de dör av skatt. Aprikosfärd filten som de här säger?
Bruna tofflor. Har du bag-in-box? Nej, det är stomipåse. Nej, men så här, och sen har jag fått lite klagomål, för jag brukar inte vara med på den här gemensamma vårstädningen när vi ska ta hand om saker. Och då brukar jag känna, fast jag tar hand om alla året runt. Mm. Och det är mitt dilemma. Jag tycker inte de har rätt att hacka mig i ryggen när jag är den som är liksom inofficiell hyresvärd.
Nej.
Du självutnämnd hyresvärd.
Vad säger Kaffe om detta?
Mm. Nej, jag känner bara att jag avskyr såna där gemensamhetsgrejmojer i föreningar. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Jag vill alltid hålla mig utanför. Det är någonting...
Framförallt när det är städning och sådär.
Vi har ju också i vårt radhusområde ibland sån här vårfixardagar och höststädardagar då man ska ut och röja i buskarna, och det är sånt där som jag tycker man ska göra när man känner för det. Mm. Inte bara för
fast
att
det
alla
känner
har...
ju aldrig för det.
Nej, men alltså, jag gör det. Jag kan känna för det. Okay. Jag känner för det kanske två gånger om året, men inte just de två dagarna.
Nej.
Så att jag är lite anti så, men...
Och vad är ditt råd till Tobias då? Vad ska man göra?
Jag tycker du ska flytta ut, tycker jag. Byta till hyresrätt.
Okej. Okay. Mm. Fixius, analys.
Har du berättat det här för dem?
Eller? Oh ja.
Ja, okej.
Okay. Och det är ofta äldre damer som jag brukar säga det att ni såg den där skräppåsen som var innan. Ja, den tog jag och slängde. Ja, det var bra för den låg och luktade. Så de vet om att jag går runt här som Robin Hood.
Eller, Robin Hood, ger du soporna att det är fattig också?
Det är inte... Men de här tiggarna verkar inte uppskatta det.
Men då är det väldigt enkelt. Om de hoppar på det lite för att du inte kommer på den här samkvämmen. Förekommer de istället? Skicka ett mejl eller om de de nu bara läser vanlig post, jag vet inte hur gamla de är. Det är
röksignaler.
Röksignaler. Och så säger du så här, jag vill inte att ni ska tro att jag försöker dra mig undan det här samkvämet, eller mina uppgifter och åtaganden här. Mm. Däremot som ni vet så gör jag ju under året ganska mycket i huset. Mm. Och jag vill påminna om det. Så att du förklarar vad du gör och också berätta att jag förstår att ni kanske tror det här om mig, men det är inte fallet. Så du motar det, förklarar vad du gör och så gör det innan de har börjat klaga på dig.
Fast vet du, så kan man inte alls göra.
Varför då?
Nej, för att då är det ju som att alla bara ska få göra som de vill. Mm. Att bara för att du vill
sa
gå...
Nyss sa du att man skulle få göra som man vill.
Ja, men
vill
jag får ju göra vad jag vill.
Ja, det gäller bara dig som diktator.
Nej, men det var inte det jag menade. Det var inte så. Men vad jag menar är att du bor ju ändå i en sån här förening där man ska medverka. Och så bara för att du då... Det är ungefär som om någon skulle ta en pensel och ställa sig och måla en vägg lite fräscht och säga, nej, men jag målar ju den där väggen, så nu slipper jag vara med. Haha.
Fast jag går och plockar hela året och hjälper tanter in och ja precis.
Och du lider av detta?
Nej, jag tycker det är mysigt.
Du tycker det är mysigt,
men
alltså?
Om jag ändå har ett jobb någon annanstans med SJ, så vill jag inte få en arg käpp i ryggen från Astrid 107. Okay.
Vem av Jussan eller Henrik tar du till dig?
Jag tror en blandning. Ja, men Henrik tror jag. Jag får lägga fram en agenda och säga släpp käppen, jag har gjort detta och detta.
Okay.
Släpp käppen, trillar de kull då så tar jag emot dig.
Ja, nu har vi dem.
Tack så mycket, vi ska vidare. Jag har bara ett litet kort dilemma själv som jag känner. Ni får säga vad ni vill om detta. Men har ni känt när man kommer gående på stan eller någonting, är fullt med folk och så ser man någon, det är alltid som man kan gå nästan 15 meter framför, som man vet att vi kommer att krocka. Mm. Någonstans samma rytm. Vi kommer att komma fram till varandra, så kommer vi vända till höger samtidigt, vända till vänster samtidigt, vända till höger samtidigt. Och man vet nästan vem det är. Det kan gå hur långt iväg som helst.
Ja.
Det är rätt märkligt.
Vadå? Du siktar in dig på långt
Nej, jag siktar inte in, men jag bara vet att det kommer att ske med den personen.
Okay,
det är någon vibe som händer där. Vi kommer att krocka. Och vi kommer att liksom försöka stå fram och tillbaka så här som en hockeymålvakt innan vi liksom passerar. Och då vill jag ha en standard. Ska jag vika av åt höger eller vänster?
Höger.
Höger viker man av.
Ja. Jag skulle direkt vika vänster. Men det, jag tror att det är för att jag är vänsterhänt. Vad är du för hänt?
Jag är högerhänt.
Okej, då ska du nog köra höger.
Jag ska köra höger, ja. Alltså oavsett, jag ska gå åt höger. När det kommer ska jag gå åt höger.
Av den anledningen att vi har...
Alla ska gå åt höger. Ska gå åt höger.
Exakt, vi har det nämligen naturligt i oss att vi gärna går till höger först. Det är därför när du går in i en butik.
Och högerregeln har vi ju inte minst.
Högerregeln. Ja.
Jo, fast rulltrappan så kör du ju alltid vänster. Det vet alla.
Mm, men du står till höger.
Håller du med om vilka av till höger eller vänster?
Det beror på om det är till vänster, om det är en man i rullstol som kommer i full fart eller om det, alltså det beror på från fall till fall, men överlag höger, ja.
Okej, okay. Då vet ni alla som lyssnar också, om ni ser mig gående på gatan, så vilka får jag få till höger då?
Eller stanna bara, stelna till som en pinne och bara stå där tills personen
jag
är borta.
Jag gör det. Jag har börjat göra det istället för att stå fram och tillbaka, så bara står jag helt still. Och jag har mött folk som också står helt still. Så vi kommer gå emot varandra.
Men det kan ju uppstå
personer som bara står.
Och ni kan stå hur länge som helst.
Men det kan ju uppstå kärlek, tänker jag.
Det kan du göra.
Ja, passion.
Det uppstår kö, gör det.
Man kommer gå ganska fort och sen bara boom, stannar man, två personer, ungefär 15 sekunder. Och sen så går man samtidigt åt samma håll och slår i varandra. Så ser min verklighet ut.
Ja.
Okay. Du går uppenbarligen åt fel håll.
Varje gång, för att nu går jag åt höger.
Ja, alla
går. Om alla går åt höger, jag har lyssnat på Jussan, inte höger och vänster, utan alla går till höger, annars blir det fel.
Ja, okay. Absolut. Ja.
Och höger är den hand man hälsar på, om man inte är en miljöpartist.
Jag krockar aldrig.
Regrish. Hörrni, tack så jättemycket för era dilemma. Vi går vidare som om ingenting hade hänt. Här kommer första brevet för då. Hejsan Dilemma-panelen. Jag och mina kompisar ska åka snart till Stockholm för en minisemester tillsammans. Det är en bilresa på cirka 5 timmar. Det finns dock ett problem. Min kompis kan verkligen inte köra bil. När jag åker med henne sitter jag och ber till Gud att vi inte ska dö. Hon kör otroligt snabbt, ligger tätt i baken på bilarna och kör om trots att det är dålig sikt framåt. Jag har själv varit med om en bilolycka för ett tag sedan som har gett mig stor respekt för trafiken. Ska jag berätta för henne att hon kör fruktansvärt uselt och att jag är livrädd när jag åker med henne? Eller ska jag bara fortsätta be för mitt liv och vara tyst? Undrar Filippa om Josefin Crafoord. Nej då. Vad säger du?
Jag förstår. jag fattar inte.
Du var nära att köra på mig häromdagen.
Ja, ja, ja.
Backa på mig. Fast släpper du av mig. Sen när jag ska gå bakom bilen så håller du på att köra över
mig. Men varför ska du hålla på att krypa bakom bilen?
Varför ska du backa när du har börjat fram?
Han kröp efter du körde på.
Han behövde väl inte gå så nära bilen. Jag förstår inte riktigt. Okay. Nej, men jag ber om ursäkt. För jag skäms faktiskt, ska, Anders, för den där händelsen. Men...
Det ska du göra. Filippa nu är det här då. Ja. Ska hon fortsätta be för sitt liv eller ska hon vara tyst?
Jag tror att det är dubbelt här. Mm. Dels har hon ju varit med om en olycka. Och det kan ju göra att man blir övernojig. Mm. Jag har själv varit med om en ganska läskig bilolycka en gång. Och jag var väldigt nojig långt efter det.
Mm. Men inte köra på andra. Utan mest
när jag sitter bakom ratten, då är det en annan melodi så att säga. Och mig åker man säkert med. Så länge man lever i alla fall.
Så länge man är utanför bilen.
Men jag tycker att det här med omkörningarna, det oroar mig. Det andra är inte så, det känns så här, köra fort och nära andra bil. Men man ska inte köra om när det är dålig sikt. Alltså, det är dåligt. Jag tycker att hon ska ta, kanske nämna det här till polaren innan de sätter sig i bilen. Att liksom, snälla, kör lugnt och försiktigt. Jag har varit med om den här olyckan, så att, tänk på det.
Hur ska Filippa förhålla sig till det här, Fixius?
Jag tycker inte att hon ska säga att hennes polare kör uselt, för det hennes polare är eller gör är att hon har en körstil som Filippa inte tycker om, men huruvida den är usel eller inte, det är en väldigt subjektiv bedömning än så länge i alla fall, för vi vet ju inte. Men vad hon kan säga till sin kompis är att du vet att du var med om den bilolyckan och det gör att när jag åker med dig och du kör väldigt fort så blir jag otroligt illa till mods av det kommer bara tillbaka. Så nu när vi åker upp till Stockholm kan du snälla köra lite långsammare, för jag mår dåligt av det här. Men börja inte klaga på hennes körstil utan säga att du mår bättre om hon kör långsamt och hänvisa i så fall olyckan. Det är väl en gyllene medelväg. Alternativet är att köra själv om man har körkort.
Tobias Persson.
Jag tycker nästan att man vänner är så himla bräcklig att man någon gång tycker man kan vara ärlig och säga, jag tycker du kör väldigt, alltså du leker med mitt liv när du kör om långt tag, uppförsbacke och sådär. Och jag har själv lagt av, ska jag säga, och åka med kompisar som jag vet kör som idioter i 170 och ska leta efter cd-skivor i handskvacket. Liksom, livet är för kort, jag åker inte med sådana människor. Utan då tycker jag man får säga, jag tycker du kör värdelöst och du får köra som du vill, men jag tänker inte liksom offra
mig. Men själv kan man köra ganska fort och lite våldsamt och folk bredvid blir rädda, men när man själv sitter där, då är man, tappar man ju kontrollen. Så det är också det här att släppa kontrollen.
Det finns ingen värld.
Intressant om hon är flygrädd också, det kan jag tänka mig att hon är.
Men det är ingen som flyger vårdslöst på samma sätt kanske. Nej, som ligger nära andra plan.
Ibland tycker jag det är väldigt guppigt.
Det är väldigt obehagligt att sitta och köra bil och ha en människa bredvid sig som hela tiden sitter och liksom småreagerar hela tiden. Alltså jag blir galen så. Någon som sitter och nej, vänster, nej stopp. Alltså,
då blir man nästan triggad och kör ännu värre.
Då kör man sämre för att man blir stressad av personen. Eller någon som sitter och säger om man ska ta höger och vänster.
Ja, nu vet ju inte vi om brevskrivaren är en sån ängslig neurotisk person. Jag tyckte jag såg en kanin. Det var inte det, en älg. Om hon är nervös...
Hon ska få nya glasögon och se fel på en kanin och en älg.
Ja, det kan man så också.
men är det inte så egentligen som han som fick säga så här ändå, att man ska inte göra en värdering att du kör dåligt? Man kan väl säga något positivt kanske. Du kör för bra för mig. Du är så tränad i att köra rally fort och är så van vid liksom små marginaler, men jag klarar inte av det.
Men vad är det för trams? Det är ju bara löjligt att hålla på. Så man kan säga precis som Henrik sa. Man säger bara så här, jag har varit med om den här olyckan, man pratar om det. Mm. Och säger att liksom, snälla för min skull, ta det lite lugnt bara. Jag vet att du kör bra, men de behöver inte ha så bråttom till Stockholm.
Okej, så man, hon ska inte vara tyst och be för sitt liv, hon ska konfrontera henne.
Det är helt galet.
Säg det som det är. Du är livrädd. Jag åker inte med dig mer.
Nej, Anders... Fan, när du svarar på frågorna själv alltså.
Det går mycket snabbare. Slipper vi för att tredje vill ha.
Jag bjuder på kaffe i köket så länge.
Och här har vi ett brev från Jesper. Han skriver, hejsan, jag träffar en tjej just nu. Vi har träffats några gånger bara och vi har haft helt otrolig sex. Jag har aldrig varit med om något liknande innan. Problemet är att hon är väldigt tråkig att hänga med. Hon har väldigt höga tankar om sig själv och är lite av en besserwisser, även fast hon inte är så briljant som hon själv verkar tro. Jag är rädd för att hon utvecklar känslor för mig och att det blir jobbigt att bli av med henne. Men samtidigt så vill jag inte sluta ligga med henne. Borde jag ändå lämna henne? Undrar Jesper. Ja, många frågor på sin lyra.
En hel buffé.
En kort svar. Det här är ett dilemma som är ett härligt dilemma att ta tag i.
Om det här är så på sikt och hon utvecklar känslor, då måste han lämna det. Ja,
Jag. Josefin Crafoord.
Jag tycker det här låter som en bra tjej. Mm. Alltså, det här är något att satsa på. Jag tror, det är en utmaning. Varför ska alla killar alltid ha så här mesbrudar? Det här är en tjej som tror högt om sig själv och är lite bökig och krånglig. Och det där kommer lugna ner sig lite. Det kan vara också att hon är lite nervös just för att hon börjar få känslor för honom. Mm. Så jag tycker att han ska fortsätta ha sex med henne, eller de ska ha det med varandra. Och bara testa lite längre, lite mer. Det kanske lugnar ner sig alltihop och så förenas de och gifter sig och ska få 5 barn.
Oj. Fixeus, vad säger du?
Ja, alltså jag funderar lite på det här sexet då som de har. Därför jag tänker att om hon är en självupptagen person som tycker väldigt gott om sig själv och så vidare, så funderar jag på, men sådana människor brukar inte vara så bra på sex, om det inte är så att de håller på prestationsligger för att de ska visa just att de är så himla duktiga på allting. Och den typen av sex blir
låter
efter ett tag ganska tråkigt. Ja, till en början underbart, men det, för det är bara en chimär liksom, det är bara en bild. Så att grejen är att han kommer i så fall tröttna även på den delen, om hon är en prestationsliggare. För att annars kan jag inte se hur en självupptagen människa som tycker att hon är fantastisk skit i de andra kan ta in en annan person så mycket som man behöver för att kunna ha bra sex.
Men vad är bra sex värt?
Så jag tror att det här
det
kommer
har varit ganska mycket, va?
Ja.
Man kan väl ta ganska mycket skit
för att få bra
sex?
Absolut.
Det tycker jag.
Men jag funderar på om det verkligen är bra eller om han bara är så här förtjust i det han får just nu.
Men du hör väl vad han säger? Det är helt otroligt.
Jo,
bra.
Men det är ju bara
du kan ju inte bara säga att jag undrar om det är så bra egentligen.
Alltså. Ja, men det är ju bara för att hon har något så här behov att prestera och visa sig på styva liv i land, bokstavligt
talat.
Jo, men min poäng är att det kommer han tröttna på.
Hon kan visa mycket styvare innan hon vill, så länge hon levererar.
Så länge linan är styv, ja, precis.
Men alltså det där snacket är lite som att säga att ja, men bara för att någon är väldigt snygg så är den också dum i huvudet. Alltså,
va?
Jag tycker bara att vad är det som säger att den här tjejen, att hennes sex är dåligt bara för att hon har höga tankar om sig själv?
Därför att, som jag sa, om du är väldigt självupptagen och inte bryr dig om andra, för att kunna ha bra sex så måste du genuint kunna bry dig om andra människor. Om du inte bara är tekniskt väldigt duktig, men det blir lite tråkigt.
Fast det står inte att hon inte bryr sig om andra, det står att hon har höga tankar om sig själv.
Och lite besserwisser.
Och lite besserwisser.
Och tror att hon är jättebriljant.
Men vadå? Är inte det helt fantastiskt? Det är väl jättehärligt? Varför ska man tycka
att vara med någon som är besserwisser och höga tankar?
Man ska ha låga tankar om sig själv.
Nej.
Och så ska man bara hålla mer än andra, för man vet inget bättre.
Men hon är inte så briljant som hon själv tror, ska
vara. Precis.
Men han retar sig ju på hennes personlighet, men han tycker att hon är fantastisk i sängen. Han vet inte vad han ska göra.
Han är
kanske lite mindervärdeskomplex.
Han hatar sig själv för att han är kär i henne.
Han sa ju precis också att hon är lite tråkig att hänga med, så man vet inte vad han har för krav på.
Han tycker att det är tråkigt för att hon vet bäst. Så.
Hon vet bäst, helt enkelt.
Nej, men jag menar bara att jag tycker inte att han ska döma ut henne så fort, med tanke på att sexet är också väldigt bra.
Men om det är som fick säga att en sån här personlighet levererar också dålig sex i långa loppet, det är väl egentligen din tes. Och då kan han väl vänta tills det infaller.
Ja, det var dit jag skulle komma. Det kommer ge sig i så fall. Sen kan jag ju tycka att hans fråga, alltså grundpremissen här är lite skral. Jag tycker inte om att hänga henne, jag tycker bara om att ligga med henne. Ja, men det är ju ett recept för någonting som inte kommer vara så länge ändå.
Nej.
Så att det behöver jag göra slut med. Nej, det kommer ju hända ändå, för du tycker inte om att hänga med det.
Nej.
Så att det
mjölka kossan tar.
Men jag menar, alltså att man träffar någon och sexet är lite dåligt i början och sen växer till något bra, det kan ju hända. Men att man träffar någon och sexet är fantastiskt och sen på sikt ska det bli dåligt, det har jag liksom inte riktigt varit med om.
Den ekvationen fungerar inte.
Den är lite, jag vet inte.
Jag tänkte säga att det är väl annars väldigt, väldigt vanligt.
Ja, efter 20 år kanske.
Ja, men då kan man väl ta det när det kommer. Varför ska man ta ut olyckan i förskott?
Nej, men jag säger att de inte ska göra det.
Okej. Vänta till sexet suger,
oj, det var en mest freudianska.
Ja, nej, men det var väl i princip det jag menade.
Ja, och liksom lägg dig och sätt henne lite på plats när ni ses och träffas och pratar. Liksom, sätt dig och gör någonting så att det gnistrar lite.
Tack. Hejsan, Dilemmapanelen. Ni heter Linn. Jag har en mycket nära vän som varit med mig väldigt mycket. Hon mår väldigt dåligt på flera olika sätt. Hon är inte bra på att göra rätt val och hon ljuger mycket. Hon har även svikit mig ett antal gånger, men jag har förlåtit henne. Nu har hon börjat med att röka hasch och jag är väldigt orolig för henne. Mitt dilemma är om jag ska kliva in och sätta stopp för detta, trots att jag lovat henne att inte säga något om hennes haschrökande. Jag är rädd att hon gräver sin egen grav. Hur ska jag göra? Borde jag skvallra på min kompis att hon kan få hjälp? undrar Linn. Vad säger Fexeus?
Hur ska hon skvallra, funderar jag på.
Förmodligen till någon terapeut eller någon i hennes närhet eller
Nej, det kan inte odelat vara för den lösningen just nu.
Hon har lovat henne att inte ta upp det med henne, har hon sagt.
Mm.
Så vem man ska skvallra för, det står faktiskt inte i brevet.
Nej.
Vad säger Kaffe?
Jag står och tänker på samma sak. Vem ska kunna liksom gå in där och bara ryta till och få den här tjejen på en annan köl? Det fattar inte jag. Men i ett sånt här case, och det låter ju lite allvarligt, så tycker jag väl att man får gå över löften för att rädda sin kompis. Ja, så jag tycker hon kan bryta sitt löfte.
Mot henne och ta upp det med Linn själv. Eller ta upp det med Linn, med hennes kompis själv.
Ja, eller kompis eller mamma eller terapeut. Vem det än är. För det står ju inte i brevet. Man skulle vilja veta lite mer här. Men jag känner att om det här handlar om att rädda en kompis som håller på att hamna i djupa problem. Mm. Rent fysiskt och psykiskt. Då tycker jag att då kan man kliva in och göra så.
Persson, vad säger du till Tobias?
Jag lutar också att Josefins recept. Om bedömningen är så att det verkar vara en person som inte har kontroll över det här, och det har varit tendenser till löftesbrott och missbruk och slarv, och om det har eskalerat, så tycker jag också att det finns, det är ju inget självändamål att se någon bara gasa mot ett stup sådär. Sen hur man gör det, om man kanske då hintar återigen anonymt mail, brev till hennes närstående att på något sätt, om de får upptäcka det själva på något sätt, jag vet inte hur man ska ringa i klockan riktigt, men jag tror inte man bara kan se på.
Henrik fick se.
Jag tänker på det här löftet hon har avgett att hon inte ska prata med någon om det. Det är väl konstigt löfte att avge. Det är som att den här första personen då vet om att min livsstil är väldigt dålig, men jag vill inte behöva ta tag i det här själv, så du får inte prata med någon om det. Mm. Och så har vår brevskrivare gått med på det, då. Hon är ju, det, och det gör henne medskyldig i det här missbruket. Och vad hon behöver göra är att gå och säga, förlåt, jag har tänkt på en sak vi har pratat om, och det du bad mig lova gör mig medskyldig till det som nu händer dig.
Hon måste göra.
Ja, och jag kan inte ta det på mitt samvete. Så om inte du styr upp det här, så kommer jag se till att du får hjälp. För jag kan inte ta det på mitt samvete att vara mer skyldig till ditt missbruk.
Har ni varit i den här situationen? När ni har haft vänner som har liksom, väldigt snett? Eller liksom, hur ska man hantera det här? Alltså, någon inte, i gruppen inte, dricker inte, för mycket eller använder droger eller mår riktigt dåligt. Och samtidigt som de lever i någon slags förnekelse, alltså, vilket man ofta gör.
Jo, men det har man ju varit i. Och det som händer, det som är ett problem, det tror jag är att många är så himla försiktiga och just kan luta sig på såna här löften för att slippa att ta tag i någonting som är lite jobbigt och obehagligt och så. Men det kan faktiskt vara värt att bli osams med en person för att samtidigt rädda den här personen, för då kommer man förmodligen ändå få ett tack senare, och även om man inte ens aldrig någonsin får ett tack, så har man i alla fall, alltså man har ju gjort någonting bra rent fysiskt, istället för att bara sitta på kammaren och säga, nej men jag lovade inte säga något.
Ja, för risken är också att den vännen sen efter aktivt haschröken och kanske det eskalerar till andra saker, då kanske den vännen också blir en person till slut som inte är den personen som nu är i vänskapsbilden.
Så ni är överens med att hon ska bryta löftet? Linn ska bryta löftet
med Fexeus prefix, att liksom säga att jag tänkte över det här och jag kan inte.
Jag tycker man kan vara, alltså förmodligen har det skett så här, ja men du lovar inte säga någonting va? Nej, det ska jag inte göra. Alltså så har det skett, och sen så bara gick hon hem och bara, oj jag lovade ju inte säga något. Så att det är inte som ett löfte så här, handen på Bibeln som en så här domstol, det är inte ett sånt löfte här, utan det här
så
är ju
det här
liksom
går att bryta för hennes vänns skull.
Ja, absolut.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Pontus. Jag har träffat en tjej ett tag nu och vi är väldigt bra vänner. Vi har sagt att vi bara ska vara vänner, men jag har känslor för henne. Det värsta är att hon har nyligen varit ute på en dejt med en kille och snart ska de ses igen. Hon vet inte om alls att jag är kär i henne. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag riskera vår vänskap genom att göra en kärleksförklaring till henne? Undrar Pontus. Som är lite sent ute kanske. Vad säger Jossan?
Oj.
Ska han rusa in till altaret?
Ja,
mandomsprovet, jag visste.
Stopp och belägg. Ja, men jag bara tänker, kan han göra någon schysst habrovink här? Kan han liksom döda den där killen? Eller? Nej men alltså, vad... Nej, fan.
Nej, men det är svårt, men det är omöjligt. Det här går att lösa.
Ja, men det måste gå att lösa. Säg du.
Jag tycker han ska förklara. Men sen, det behöver inte vara på knä med rosor, utan bara, om man känner så starkt att det verkligen är, att det bultar extra, då tycker jag absolut att han ska hinta att jag känner nog lite grann för dig här. Annars är det helt meningslöst. Annars kanske det är hans sista chans. Han måste säga det.
Nu vet jag vad han ska göra.
Okej, Jossan, vad har du tänkt?
En passionerad kyss. Bara ryck tag i henne och tryck upp henne mot väggen. Och...
I regnet?
Ja, gärna det. Alltså lite en fysisk action så att hon blir lite överrumplad men samtidigt smälter i samma rörelse.
Scouta ett bra gathörn först.
Absolut, precis. Ett sånt där som i den där filmen. Mm. Ah, nu har jag glömt bort den, men ah, ni vet vad jag menar.
Fexeus,
ja, alltså...
är du lika dramatisk?
I normala fall inte, men grejen är att han kommer ju inte överleva att stå bredvid och titta på när hon liksom börjar med sitt dejtande och i värsta fall faller för den här killen och så. Så det är lika bra att göra någonting superdrastiskt nu. Mm. Han har inget val. Därför att, oavsett så här, om han gör det och det blir dåligt, om hon bara, nej men det här var verkligen inte vad jag ville, nej, då blir deras relation ansträngd. Men det hade den blivit ändå om hon hade börjat dejta de här killarna. Så att han har ingenting att förlora. Det värsta som kan hända är att det blir som det redan är nu.
Mm.
Precis.
Det där var ju jättebra. Så.
Ut och leta gathörn.
Mm.
Mm. Och gärna om det står någon så här saxofonist i sken från en ensam gatlykta lite grann.
Ja. Kan inte hon tänka sig att jag har nu passade när jag har träffat en kille? Nu kommer du, får du tummen och arslen.
Men det är också lite sanning i det att han har ju väntat tills dess, så att det kan han få tugga i sig.
Men du menar, du tar för givet att hon är intresserad också?
Ja, även om hon inte är det så kanske hon tänker, varför blir du intresserad av mig nu bara för att jag träffar någon annan? Du får liksom panik och nu ska du ha mig, minsann.
Nej, men så tänker man inte som tjej.
Hon kan bara gått vidare.
Antingen så blir man glad och gillar det för att hon har haft en underliggande förtjusthet åt hans håll. Gud vad konstigt jag pratar. Mm-hmm. Helt efterbliven. Men i alla fall. Eller så tycker hon att de bara ska vara kompisar.
Okej. Okay. Vad du än gör på inte, skicka inte blommor.
Nej, och kom inte med någon sån muntlig förklaring som du, Tobias, var inne på. Det tror jag inte heller på. Att säga, du, jag börjar nog få lite känslor för dig.
Vad likt alltså, det var min röst. Vad läskigt. Jag ryser här.
Det blev typ en dalmas.
Hör du, det är så att jag rycker i bagatta. Det var inte det jag sa. Jag sa att du kan väl hinta på ett elegant vis. Att det kan man ju också göra ett gathörn.
När var en dalmas elegant senast?
Nej, men jag säger, man kan väl
sätta oss ner och prata.
Måste man trycka in tungan ner till rektum för att man ska i ett gathörn? Man kan väl också prata i ett gathörn till saxofon. Och säga, hör du, vad vacker du är i regnet. Precis. Vilken härlig saxofonist. Hör du, dina ögon gör dunk. Här kommer långtraden. Är det allt som... Okej, okay. Då vet jag vad ribban...
Ska han släta av henne på ett långtalarfik? Alltså.
Ja,
och så bjuda på schnitzel och stekt potatis.
Vad hände? Ingen vet.
Faller hon för det, då har i alla fall liksom sett for life.
Ja. Ja. Skicka inte blommor bara, det är kiss of death.
Det är kiss of death.
Ja. Okay. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Fexeus, han är en gammal räv i sammanhanget. Han är också kroppsspråksexpert. En av de 30 bästa i världen, hörde ni? Så lite respekt hos er andra, tack.
Ja, men det är lite nojigt att stå bredvid Fexan, för att ibland kan jag stå så här, ja, men som jag gör, jag pillar mig så här i håret och så tänker jag, nu tänker Fexeus att jag ljuger eller är nervös. Alltså man vet ju inte. Det är som att man... ja, men det är
för man kliar sig aldrig i håret för att det kliar, utan det är för att man är osäker.
Nej, det är ju
för
att man någonting, armhålan, skrevet eller vad som är. Ja, men du håller ju på där hela tiden och gräver. Jag vet inte vad det är. Ja, det är så.
Har ni missat det? Av någon konstig anledning så är det Josefin Graffan som är idag i studion, hon är nästan alltid här. Och sen är det Tobias Persson som står bredvid henne och han är stand-up-komiker. Strax är det dags för Paulinas brev. Hennes älskare får inte lämna sin fru. Och detaljerna om en stund. Här har vi ett brev ifrån Paulina som skriver så här. Hejsan, dilemmapanelen. Jag har träffat en ny kärlek på jobbet. Vi blev blixtförälskade trots att vi båda har förhållanden och barn i 10-15 års åldern. Han har haft ett dåligt förhållande med sin fru under en längre tid. Han berättade om oss och att han ville skiljas. Hon fick panik, började bråka och blandade dessutom in barnen. Han stod på sig mot sin fru men hon använde barnen och till slut var han tvungen att lova barnen att de inte skulle skiljas. De bråkar hela tiden men han har gått med på att han ska leva med sin fru tills att deras barn flyttar ut. Han klarar inte av att lämna sin fru men vi kan inte vara utan varandra heller. Vi jobbar dessutom tätt med varandra och jag har ingen lust att byta jobb. Men han säger att han inte kan lämna sin fru eftersom hon kommer att bli sårad. När jag har frågat om han verkligen kommer att lämna henne när barnen flyttar hemifrån så svarar han att han inte vet. Tanken var att vi båda skulle lämna våra respektive för att vara med varandra, men nu vet jag inte vad jag ska göra. Jag tänker inte lämna honom, men hans fru fortsätter att ställa krav på honom hemma och använder barnen emot honom, och han har inte hjärta att lämna dem. Mm. Vad tycker ni jag ska göra, undrar Paulina. Mm. Vad säger Crawford?
Wake up, Paulina. Så säger jag. Mm. Han snackar hål i huvudet på dig om ditt och datt och att frun använder barnen och massa snyfthistorier som gör att det då på något vis är synd om honom. Vilket bara är skitsnack. Det här är hans val. Han har valt att stanna med sin fru. Han vill ha äta kakan och ha den kvar. I slutändan så är det bara Paulina som kommer fara illa i den här relationen och må sämre och sämre och sämre. Jag ser så många varningsklockor. Hon ska bara på alla sätt dra sig ur den här skiten.
Men hon, de kan inte vara utan varandra.
Det kan de visst.
Det är känslomässigt sett så är det att man inte kan det.
Ja, ja. Men fortsätt då, må dåligt.
Jag är benägen att hålla med Josefina faktiskt, men jag vill nyansera det lite mer. För så här är det. Jag tror att absolut det var så att han hade ett samtal med sin fru med intentionen av att de skulle skiljas. Och hon gjorde en riktig jävla fuling, drog in barnen, vilket är vedervärdigt. Men hur gamla var barnen nu igen?
10-15 år.
Ja, precis. Så det, då har han ju lovat att han ska leva med dem lång tid. Och jag tror att han under samtalen med sin fru har själv insett att han vill stanna kvar i det. Därför att bara för att man skiljer sig blir man inte av med sina barn. Det är inte så att någon kommer att ta barnen från en för att man skiljer sig. Han kommer ju fortfarande vara pappa till sina barn och han kommer träffa dem minst varannan vecka. Om inte hans fru börjar bråka om det, men bråka om det, då tar man in en advokat och löser sig. Så att jag tror så fint att han använder det här nu, tyvärr Pauline, som en ursäkt till henne för att han har kommit på att jag ska stanna kvar i relationen. För det känns tryggt och bra och det är enklast så. Samtidigt så har han säkert en passionerad romans med Pauline. Som han tycker är jättehärlig. Och det är nog tyvärr så att han har ju redan sagt att han kommer minst 5 år till, förmodligen mer, 10 år till, leva med sin fru. Mm. Så att det är bara för henne att backa.
Hon kommer att vara dåligt under alla de åren.
Ja, nej, det lämnar honom, lämnar honom, lämnar honom. Ja. För han kommer inte lämna.
Tobias Persson, lämna honom, så är de. Vad säger du?
Jag vet inte. Jag skulle vilja säga emot alla här, men jag kan inte det. Jag är ju en tråkig panel, men jag håller med. Nej, men för att det var också en varningsklocka när hon frågade honom, men kommer du lämna då när barnen är vuxna? Ja, jag vet inte. Så inte ens det kan han säga ja på.
Det tycker jag i och för sig var bra sagt av honom, för hade han sagt att ja, det kommer jag nog, alltså, då håller ju han henne på halster i flera, flera år.
Ja, fast att säga jag vet inte, då finns ju ingen utsikt alls eller morot eller förhoppning. Nej, jag förstår inte att om inte frun är uppenbart suicidal och har hotat med självmord, alltså där det finns skäl att okej, vi får ta det lugnt här, men
då får man ju blanda in hjälp.
Ja, det är det med det. Då är det professionell hjälp som gäller. Men om de är så förälskade som inte kan leva utan varandra.
Men ni förskjuter skurkperspektivet här lite grann, för hon målar ju upp bara frun som den elaka.
Ja, men det tror jag inte ens på. Jag tror inte frun ens har sagt och gjort de här sakerna. Jag tror inte det. Jag tror att det här är något som han säger. Sen, frun har säkert varit utom sig och väldigt ledsen och sårad och kanske liksom så.
Men han kör med det här för att han både vill äta kakan och han kvar.
Ja, tror det du? Tror jag.
Jag tycker han låter jag-svag. Jag tror frun har sagt det här.
Och bra ord.
Han heter Lasse Åberg typ. Vad ska man göra? Jag var inte sårad frun, men du är också väldigt trevlig. Så okay. Tror jag det.
Nej, men jag-svag snubbe. Mm. Det, inget att ha faktiskt. Okay. Verkligen inte.
Lämna honom, säger de i kör här, Paulina. Tack panelen. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Bella. Min killes mamma bor i Spanien. Nu har hon blivit sjuk och han vill att vi ska flytta ner dit så att han kan vara nära henne. Jag vill ju stötta min kille och har inte riktigt vågat säga ifrån. Men jag vill verkligen inte flytta till Spanien. Nu har vi till och med börjat kolla på hus där nere. Jag är orolig över att säga upp mig från jobbet och lämna allt här hemma. Men jag är rädd att han kommer flytta ändå och att det här kan bli slutet för vårt förhållande. Borde jag flytta med min kille till Spanien trots att jag egentligen inte vill, undra Bella. Jag vill ha en liten kort analys. Flytta eller inte? Vad säger Tobias?
Nej, inte om du absolut inte vill.
Flytta inte med. Vad säger Jossan?
Jo, flytta.
Flytta trots att du vill?
Ja, du... Man kan väl ändra sig.
Ja, kan man göra om man välkomna Spanien är vackert.
Ja.
Fixa just så.
Nej, det är en värdebedömning här bara. Hur viktigt är det livet hon lever här jämfört med relationen till sin pojkvän?
Men hon har ju sagt att hon verkligen inte vill flytta.
Och men sen, hon har också sagt att hon verkligen vill leva med honom, misstänker jag.
Mm, det har hon sagt. Ja. Men kanske inte på de bevekelsegrunderna att, att han vill flytta bara för att vara med sin mamma, att han är lite mammi.
Jag tänker mig att det är mer en kulturell grej. Jag tänker mig att han har spanskt ursprung förstås. Och kommer från en kultur där man värnar mycket mer om att vårda de äldre med familjen när de blir just äldre. Vilket är ju någonting fint och bra. Jag är inte alls sådär jätteemot att hon ska flytta faktiskt. Men om det inte är så att hon tycker att det livet hon lever här är mer värt än relation med honom, som är ju den hon riskar, då väljer hon livet som hon lever här.
Så Fexeus och Crawford är överens här. Släpp sargen och flytta med.
Viva España.
Oj, oj, oj.
Oj, tjena.
Någon
är sugen på tapas. Det som rycker i tarmen på Josefin.
Vadå? Det kan väl inte vara så dåligt att flytta till Spanien?
Du fick en sån här,
vilket äventyr.
Så här lite salsa dans också.
Ja, absolut. Ja. Jag tror att det kan vara härligt spännande. Jag tycker man ska faktiskt, när såna här oväntade saker dyker upp och det dessutom då handlar om att stötta en sjuk mamma, en god gärning dessutom, då tycker man ska ta chansen.
Men sen, men det är för att det är Spanien som är så trevligt. Tänk om mamma bor i Syrien, klart man ska hänga med. Förstår du, det är ju nu, tapas, trevligt.
Ja,
men kan inte han åka ner på helg? Alltså, hur sjuk är hon? Det vet vi heller inte. För att vissa kan också bli sådär, du vet, martyrer. Jag känner mig krasslig och så lever de i 14 år. Mm. Och hon kanske har världens mest sociala, spännande, bubblande liv hemma, vänner, bekanta och sin familj. Som hon ska bo då kanske i ett stenhus.
Hon har ju gått med också ganska långt. De har tittat på hus tillsammans.
Det är ju konstigt i och för sig.
Det är steg närmare liksom.
Men jag tänker så här, någonting de kan göra är att tidsbestämma det här. Att hon frågar, men du, hur länge tänker du att vi ska bo där? Ja, tills mamma dör sen. Jo, men det kan ju ta 20 år. Det är jag inte beredd på. Men hon kan ju gå med.
Då kan
hon
inte vara så sjuk. Det kan.
Nej, men vad hon kan säga, men hon kan ju tidsbestämma det. Vi flyttar ner, jag följer med i 2 år. Och sen efter 2 år så omförhandlar vi det här igen. Men att man tar det stötvis. Du behöver inte flytta liksom för alltid på en gång.
Men ska hon vara där när jag bara väntar på att hans mamma ska dö?
Nej, naturligtvis inte. Men jag tror
det kan man ju påskynda. Alltså.
Men jag tror det är lite lättare för henne om hon vet att, då kan hon se det som en förlängd utflykt. Om hon vet att nu gör det här 2 år. Mm. Så kan det vara mer okej.
Jag håller med på sätt och vis, fast jag tycker inte man behöver sätta en tidsgräns ens, utan jag tycker bara man kan så här flytta dit på prov. Så får man väl ge det ett tag. Men om hon känner att det bara blir mer och mer outhärdligt och efter några månader känner hon att jag dör, jag måste hem, då är klart att hon, då måste hon hem.
Fast sätter man inte en tidsgräns, då finns det risk att han säger att, ja men fast jag är inte riktigt klar med känslan vad jag vill eller inte. För du måste liksom finnas ett slutdatum.
Nej, men det där är ditt fyrkantiga jag som pratar nu.
Nej, det är bara för att han inte ska kunna slingra sig.
Ja, men nej, jag gillar inte tidsgränser.
Jag vet att du inte gillar det. Det är därför du alltid kommer för sent.
Nej, jag vill inte, jag var här först idag. You bitch.
Men det var ju bara för att du hade...
Va? Nej, men alltså, tidsgränser, Fexeus, det kan vara jättebra, tycker jag, när det handlar om att så här, ska jag göra slut med killen eller inte. Men i det här fallet så är det ju så... Någonstans så pratar de ju om en situation som man vet inte alls. Det kan ju vara så att de flyttar dit och killen känner efter en stund att nej, jag tyckte inte heller det här var bra. Eller morsan dör innan de ens har hunnit sätta sig på flyget. Allt kan ju hända.
Tobias, du får sista ordet.
Jag glömde vad vi snackade om. Nej, men, det var så intressant, jag lyssnade på er. Nej, men jag tycker precis, håll med Henrik här, med risk för att stöta mig med Josefin, att sätta en lite åtminstone.
Vi håller ju med varann.
Ett halvår tar vi, och till en början kan också han kanske då pendla lite grann sådär, på helgerna, eller du vet.
Norwegian Air.
Ja, precis, ja.
Det
borde vara så att man ska säga upp att man har liksom, åkat till
Spanien. Det finns andra bolag också.
Mamma, kan man komma till dem istället? Varför ska hon ligga där och gnälla? Hon kan väl komma till Sverige?
Jag tror att det är det, att det är bevekelsegrunderna, att han flyttade till Spanien. Hon kanske tar något emot att flytta till Spanien, men att det ska göra det för hans mammas skull. Tycker jag skava kanske senare.
Varför ska det skava? Det är väl en alldeles utmärkt anledning. Det är väl härligt. En sjuk gammal mamma att ta hand om. Det är bara Berli. Vad heter det?
Det låter inte som en dröm.
Parli. Nej, vad säger man? Hur pratar man spanska?
Det
är fint. Det är fint. Man kan lära sig spanska också på resan. Det är skitbra.
Precis.
Bara positivt.
Åk till Spanien.
Men med tidsbegränsning.
Ja,
tack.
Okej då.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Vi har trevligt här. Det är Henrik Fexeus som bidrar till denna stämning tillsammans med Josefin Crawford och på min vänstra flank Tobias Persson, estradör.
Får jag säga en sak lite snabbt? Jag har fått lite dåligt samvete. Jag anklagar nämligen nyss Josefina för att vara sen när vi gör de här radiosändningarna, och det är ju faktiskt inte sant. Det var ett rent påhopp. Hon har varit sen kanske 2 gånger på 1,5 år. Jag vill vara tydlig med lyssnarna, det har jag med.
Men nu blir jag faktiskt lite glad. Jag vill bli av med den där stämpeln.
Däremot, du går aldrig härifrån. Man får ju släcka och släcka och låsa.
Det är någonting annat.
Du hänger kvar. Mm.
Under låten här blev Jossan så sur så att hon låg i fosterställning innan vi fick dra in den i studion.
Lite
men nu har du bett om ursäkt.
Nu känns det bättre.
Hörrni, nej. Oj, nu kramas henne för Jesus och Josefin Crafoord. Vad betyder den kramen i kroppsspråkssammanhang? Nej, bara rent bara.
Jag är någon
ren kärlek bara.
Ja, ren kärlek.
Otvungen. Ja. Platonisk kärlek.
Otvungen. Men hörlurar på, jag har aldrig kramat med hörlurar för. Nej. Det var spännande.
Det låter. Hörrni, Felix har skrivit till oss på dilemma@mixmegapol.se. Han måste undvika sex med flickvännen efter ett snedsteg.
Vi fattar
grejen.
Usch på dig.
Ja, vi ska höra de smaskiga detaljerna om en stund. Hejsan, Dilemma-panelen heter Felix. Jag har gjort ett ordentligt snedsteg. Jag råkade vara otrogen mot min underbara flickvän. Jag ångrar mig djupt och är säker på att det aldrig kommer hända igen. Nu har jag haft sån fruktansvärd otur att jag har fått klamydia. Jag går på penicillin och kuren tar 3 veckor. Jag måste alltså undvika sex med min flickvän i 3 veckor utan att hon blir misstänksam. I veckorna när vi är hemma och jobbar har jag inga problem att hitta bortförklaringar, men nästa helg är vår årsdag. Då ska vi åka på en romantisk weekend. Det kommer att bli riktigt jobbigt att hitta på bortförklaringar när vi badar bubbelpool i en bröllopssvit. Jag vet inte vad jag ska göra för att slippa berätta att jag har fått en könssjukdom, så jag undrar, måste jag erkänna mitt snedsteg och berätta för min flickvän att jag har fått klamydia? Undrar Felix. Vad säger Fexeus?
Enligt lag så har han en rapporteringsskyldighet.
Inte om han inte ligger med henne.
Nej, men det jag funderar på är att om han har gjort det, kanske hunnit göra det en gång.
Innan han visste.
Och i så fall så måste han. Han är tvungen enligt lag att berätta det här för henne. Att han har klamydia. Men om det är så att han gör det snedsteget och sen inte har petat på sin flickvän, då kanske han faktiskt kommer undan det där. Men annars så har han ingen val.
Kan han inte bara säga, älskling, ska vi inte testa oss bara? Så här.
Nej, verkligen inte.
Nej. Vad säger Jossan?
Jag räknar med att han såklart inte har legat med sin tjej. Det är därför han menar att han kan komma undan med det här nu. Så det bästa är väl att... han får väl... Jag vet inte, alltså det känns som att han inte ska göra den här resan med henne nu. De kan väl skjuta upp den eller...
Men vad ska han få bort förklaring då?
Ja, men kan han inte bli sjuk? Tänker jag.
Han är ju redan sjuk.
Ja, precis, men han är ännu mer sjuk. Så att han inte kan åka. Att han blir riktigt sjuk. Magsjuka.
Du tycker vad som helst utan att berätta, helt enkelt.
Ja, jag tycker det i det här fallet. För att hon har ju inte tagit skada och kommer inte ta skada. Han ska bara bli frisk liksom. Och han kommer ju inte göra om det här heller. Så.
Vad säger Tobias?
Han kan väl åka och sen säga, var fan låg det i bubbelpoolen? Vad fick jag?
Nej,
det är väldigt dåligt svar. Jag tycker, nej, men så här, om man är,
kan man bli smittad och klamydia i en bubbelpool?
Inte vad jag...
Nej, det kan man inte.
Det ska mycket till.
Rent alltså, teoretiskt ska man inte kunna det.
Nej, det går inte.
Nej, det går inte.
Nej, det måste vara
direkt. Men om man ska vara så här, om han verkligen är jätteförälskad och ångrar sig djupt och bittert, så tycker jag också att han får heller fejka att han har kräkt eller må illa eller fått någon... och sen helt enkelt göra bot och bättring. Och
hur långt ska han gå? Ska han liksom fejka en sjukdom så att han faktiskt åker in?
Käka skolkrita. Och,
ja, men det kan han gott göra, för det blir också det här ett negativt minne, att hans snedsteg. Så om han då äter upp något äckligt och faktiskt får upp... Han får nog göra sig själv riktigt sjuk, tror jag. Så han får en riktig tankeställare själv också.
Den här ångerperioden han går igenom är alldeles tillräcklig. Jag menar inte att han av moraliska skäl ska berätta för henne. Det tycker jag inte behövs. Jag var bara inne på att han kanske är tvungen av andra anledningar.
Däremot så vill jag säga med erfarenhet på hand, att liksom håll reda på kvitton för den här medicinen eller liksom anteckningar i mobilen när han ska vara där på mottagning. Alltså, för att såna här saker har en förmåga att komma fram.
Men ingen av er vill att han ska berätta eller erkänna. Är det så? Ska jag tolka det så?
Ja, precis.
Och så ska jag tolka det alltså.
Han verkar så.
Men vad ska han ha för bortförklaring för den här årsdagen? Och vi pratar, de har bokat bröllopssvit, det är bubbelpool. Vad ska han säga? Ska han checka skol? Är det ni har kommit med?
Jag är gay, kan han säga. En tillfällig lindring.
En tillfällig gay-period på 3 veckor.
Sen går han tillbaka till en garderob och säger, jag älskar det mer än någonsin.
Jag tänker att en polare, han kan be en polare slå in knäskålarna på honom eller något sånt.
Ja, kom igen nu. Alltså, allvarligt då. Finns det någon smart
bortförklaring? Fejka sjukdom.
Fejka sjukdom.
Ja, enklast.
Ja, är du med på det?
Ja, jag är faktiskt med på det också i det här fallet.
Vad som helst utom att erkänna.
Om man älskar så djupt och ångrar sig och är förtvivlat ilsken på sig själv, då tycker jag han kan hålla ut sista. Fejka sjukdom, fejka en farmors död, fejka en väns plötsliga behov av, jag har en vän som är suicidal, jag måste vara det vid helgen. Är det helt okej? Alltså, ja.
Vad som helst utom att erkänna.
Utom att krypa till korset. Ja.
Fake it till you make it, helt enkelt.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Björn. Min granne har börjat med motorsågsskulptering. Han sågar ut fula skulpturer från träd och pyntar tomten med dem. Det började med att han gjorde mindre skogsdjur, men nu har han gått vidare och börjat göra nakna män och alla möjliga konstiga motiv. Jag har sagt åt honom att han får flytta sina skulpturer till baksidan av huset, men han vägrar. Nu är det som att han gör mer provocerande skulpturer och ställer upp dem vid tomtgränsen bara för att jävlas. De står rakt mot min uteplats och jag tvingas titta på dem dagarna i ända.
Vad står rakt ut?
Jag vet inte vad jag ska göra för att få honom att sluta. Borde jag göra natträd med släpet och tömma hans tomt ifrån alla skulpturer? Oh. Undrar Björn. Vad säger Tobias Persson?
Nej, jag tycker det är underbart. Jag förstår att det är jobbigt om han så här, gör liksom Adonis-skulpturer i trä. Men vilken ballgranne, är inte det kul? Alla är så tråkiga, sitter och fikar och bjuder på kex. Här har han liksom trä... Tränakt. Det är jättekul. Han ska ju ringa Hänt Extra. Han ska ju bli med i det här är ju en fantastisk möjlighet. Tjäna extra pengar. Kolla på min granne.
Herregud. Det här är en kille som vill testa lite nya grejer i livet. Som har kommit lite, han är trött på sitt liv. Så vill testa något annat. Varför inte motorsågsskulptering? Vad säger Jossa?
Nej, men jag blir också lite glad över den här grannen. Jag tycker att han... Nej, men han känns kul och spännande. Och han gör de här skulpturerna som säkert är vidriga och fruktansvärda att titta på. Men samtidigt så jag är lite av den åsikten att man ska få ha sitt shit i sin trädgård. Mm. Jag kan tycka det är provocerande med en jättevälklippt gräsmatta, men jag kan ju inte skälla ut grannen för det liksom. Mm. Så att nej, det är klart att skulpturerna ska få vara där, tycker jag. Men däremot kan man ju bli irriterad på det här motorsågsljudet. Yeah. Det däremot kan jag verkligen förstå.
Vad säger jag fixas?
Ja, det förvånar mig precis som Josefin och Tobias att det inte var motorsågsljudet som var grejen här, vilket jag trodde det skulle vara, utan det var skulpturerna. Men ja, om han vill, han kan ju ge igen med samma mynt och köpa förskräckliga julpyntare som lyser och blinkar, som han är uppe hela året om, som han sätter på hela trädgården. Det går att göra det. Mm. Eller så kan han bara fundera på hur mycket tid och energi han tänker lägga på vad som finns på hans grannes tomt. Mm. För tro mig, det hade kunnat vara mycket värre än att det står träskulpturer där. Det är att komma undan billigt, tänker jag, om man ser på vad vissa människor kan tänkas ha på sin tomt.
Jag undrar också bara, hur duktig är den här människan som skulle... Alltså, hur svårt är det inte, kan jag tänka mig, att göra någonting i trä? En människa som är naken med liksom stora lämmar hängande. Alltså, det är ju en jättebegåvning. Bara, jag halkar in på det här. Och
men problemet var väl att han var skitdålig. Var inte det som var det? Det var en estetisk bedömning här också, tror jag.
Det var vulgära, gissar jag.
Vulgära, men de verkar ändå vara så tydliga så han ser vad det är.
Han ser att det är en man och inte en kvinna.
Ja, så då sitter han med sin kika. Kolla, du gör en ny häng där borta. Alltså, det kanske säger mer om brevskrivaren. Han sitter och tittar på hans
grannes. Han har börjat med motorsågskultur, så pass duktig han väl inte. Så att det blev ingen snygga skinkor, så att säga.
Vet du vad, det är just det jag menar, men ändå...
Vet du hur svårt det är att karva ut en hängpung med motorsåg?
Jag har försökt. Det är det jag menar. Det är exakt min poäng. Det måste vara väldigt svårt, men om då brevskrivaren kan utskilja liksom vad som är... Ja, det är ett lesbiskt par där borta. Det ser man ju tydligt grenarna. Alltså, han kanske själv har för mycket fantasi. Det vet
man
inte.
Kan han inte prova få vara med och prova att göra några skulpturer själv? Han kanske blir helt hooked.
Han kanske blir helt hooked, ja. Han kanske ska släppa sargen, vidga sina böjor och joina grannen. Ja. Istället för att hämnas och skapa krig, menar jag. Mm. Det är många som förespråkar det hos er ibland. Att när man ska liksom hämnas och göra någonting annat. Då. Lägg räkor i gardinstängerna.
Jag ska ringa Bert Karlsson. Det är ett nytt nöjesland som är trä.
Men jag tänker också så här...
Då barnen är små motorsågar som barnen får prova också.
Ja, det är bra. Ja, men lite grann så.
Jag tänker bara att om han nu vill liksom på ett smidigt sätt bli av med de här skulpturerna, då är det ju en bra idé att kanske göra väldigt mycket reklam för den här mannen i sociala medier och överallt, så att folk liksom uppmärksammar de här skulpturerna så att de hela tiden säljs. Mm. Så att grannen har mycket att göra och så säljs de, för då samlas de inte på hög i trädgården.
Han kan ju bli grannens agent, för då kan han, då säljer han dem på kommission, så att han tjänar pengar på att sälja sin grannens skulpturer.
Mm. Win-win, jäkligt bra idé.
Men hur mycket trä står på tomten under det? Alltså jag förstår inte.
Hur stor är tomten?
Verkar vara ganska stor. Men frågan är om man ska göra natträd med släpet och tömma stång. Nej, säger ni alla.
Nej.
Det blir bara värre då.
Okej, tack så mycket. Kära panel, det var sista låten för idag, den här veckan, av Dilemma. Mm.
Jag får alltid ont i magen när du säger att det där var sista låten. Det kommer alltid som en chock. Kan du inte varna? Säga, det här är sista brevet för idag. Det blir så jobbigt när det inte kommer ett till brev.
Jag vill inte att ni ska förbereda på det, utan jag vill inte att ni ska känna att det är en evighet framöver. Mm. Mm. Men så var det sista låten, och nu så är det dags för ett färskt nytt program här i Mix Megapol med Malin och fantastiska Farao.
Mycket
som tar
härligt.
Över här i studion. Vill du lyssna på programmet igen, så går du in på RadioPlay-appen och så klickar du på Dilemma. Och sen kan du mejla dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Som vanligt, vi är tillbaka nästa helg igen. Vi ser fram emot.
Mm. Absolut, får jag säga en sak?
Gör det.
Mixkrysset kommer klockan 2 istället.
Ja, precis.
Det är för dem som kanske sitter där och väntar nu.
Precis. Mm. Du har blivit uppgraderad till primetime.
Oh yeah. Mm. Mm.
Vi säger väl tack och godnatt, tänkte jag säga. tack och adjö.
Tack och adjö.
Ses och hörs nästa lördag.
Ja, det gör vi. Och som vi brukar säga, kom med uppföljningar. Det är rätt kul att höra hur det har gått med saker och ting.
Just det. Skriv in hur det gick.
Hur gick det med träskulpturen?
Ha det bra.
Hej då!
Hej då!
Tjena!